fredag ska vi prata om någonting otroligt viktigt och aktuellt, ständigt aktuellt. Vi ska prata om maten vi stoppar i oss.
Precis. Äter vi för att leva eller dö?
Precis. Och det är ju någonting som blir väldigt tydligt att det kan handla om det. Eller i alla fall det fokuset just nu. Och jag tänkte att det här passar oss så himla bra, du och jag. För att jag uppfattar att det handlar en del om att kunna titta framåt. Och vi måste liksom förändra oss, tror vi. Förändra vårt sätt att tänka kring mat. Och det är lite som du och jag i en nötskal. Mm. Jag är lite motsträvig. Jag är inte så jätteförtjust i förändringar. Och du är framåtkikande, sugen på att prova nytt. Så att det, jag tror det är precis vad folk behöver.
Ja.
Man behöver höra lite för och emot.
Ja, men bra.
Och så se vart det landar.
Ja, det är ett väldigt intressant ämne tycker jag. För att inte bara ska vi ta ansvar för vår hälsa, vårt välbefinnande, vi ska hålla oss friska. Vi ska ju också ta ansvar för att jorden ska leva vidare.
Ja, det är ett enormt ansvar kan jag känna. Och nu när vi har läst på lite så tänker jag på att vi har, som tjej och kvinna har jag nog alltid haft matångest på något sätt. För jag började tidigt med att fatta att man inte fick bli för tjock. Så jag var tvungen att tänka på vad jag skulle äta. Det talade folk om för mig. Så att jag har under lång tid bara förhållit mig till mat genom vikten. Nu är det inte nog med det, som
Nej,
du säger.
Precis.
Utan nu ska jag också tänka på att jag måste, alltså det är inte bara att jag kan välja att äta bra om jag vill vara smal.
Nej.
Utan jag måste, alltså jag måste ha sån koll.
Ja, precis. Och det ska bara,
det blir stort.
Det blir stort. Och jag kan bara koppla tillbaks lite grann till förra avsnittet där vi pratade om att man inte vill ångra någonting.
Ja.
Och det var ganska mycket kring nyårslöften också delvis.
Just det.
Det som vi inte pratade om då, som jag vet att vi har pratat vid sidan av avsnittet. Det är just det här att jag sa att i vår ålder har vi inte tid med ett mellanår.
Nej, just det.
Och då var vi lite oense om det. För det beror ju på vad man läser in i det.
Ja, precis.
Och just efter vi spelade in sista avsnittet så jag lyssnade på två olika poddar. Den ena var med Tilde de Paula och den andra var med Magnus Uggla.
Och jag älskar framförallt Magnus Uggla.
Ja. Och båda trillade lite in på det här ämnet under intervjun. Och Tilde de Paula sa
att, så här, menar du att man inte har tid med såna här mellanår?
Precis. Ah. Och det var väldigt intressant för att de uttryckte det så bra. Det var egentligen det jag ville förmedla. Att mitt i livet, det är liksom dags att börja planera.
Alltså planera för vad då känner jag? Planera för slutet?
Nej, utan om du vill leva... Om du vill leva ett långt, lyckligt liv, eller inte lyckligt, långt liv och göra det bästa av det, alltså hålla dig frisk. Du kommer kanske att behöva tänka på din kost.
Högst men, troligt.
Ja, men inte bara det, utan på något sätt det jag menade också var att man kan inte gå och tro att livet är oändligt.
Nej.
Du har ju ingen aning, du kanske är på sluttampen. Och kan du på något sätt göra att du blir lyckligare, att du får göra de sakerna du vill göra, att du kan leva lite längre, att du får vara frisk lite längre, eller du vet.
Jag tänker varför... nyckeln ligger lite här.
Alltså
jag är inte intresserad av att leva länge om det kommer att vara risigt.
Nej.
Jag är ju intresserad av det sista du sa. Man vill ju vara frisk.
Precis.
Och ha hälsan.
Och det är det jag menar. Precis, och det är det jag menar med det här med mellanår. Vi kan inte skjuta upp det. Alltså oavsett vilket ämne vi pratar om. Det är upplevelser, kärlek, träning, livsstil, upplevelser. Allting, det är liksom här och nu. Men framförallt då tror jag att om man känner att man inte har en bra livsstil när det gäller kost och träning. Då är man i vår ålder då som vi pratar om. Mitt i livet kan man säga. Nu är det dags. Och jag tror att det är lite grann det också vi kommer trilla in på idag.
Delvis. Och då kanske jag inte är helt oense med dig ändå. När du pratar om att vi har inte tid eller råd med mellanår.
Nej, precis.
För jag hade nog inte uppfattat det kanske riktigt så. Men jag håller med. Det är, eller rättare sagt, man kan göra ett val. Men man ska vara medveten om att gör man inte det valet.
Nej.
Så finns ju risken att det blir...
Det
tar vägen åt helt annanstans helt enkelt.
Men ämnet för dagens avsnitt är ju som sagt maten och det vi stoppar i oss och hur vi ska förhålla oss till det. Och jag tycker det är så spännande för att det är väldigt svårt. För det första så finns det ju alla dessa tips och råd och en massa olika dieter som kommer. Bland annat inte bara för att gå ner i vikt. Jag tror att det är viktigt att idag kommer vi inte fokusera på det här med vikten. Utan med det här hållbart, friskt liv, den biten. Och vilken, vad ska man lyssna på? Jag tror att gemene man känner som jag. Alltså det finns ju hur mycket råd och rön att lyssna på om man vill.
Ja, och det är intressanta tycker jag innan vi har börjat researcha här nu inför avsnittet att det finns två olika sätt att prata om det här. Det ena är ju ändå media om jag får säga. Det som når mig utan att jag behöver anstränga mig. Och där är det ju mycket, ganska mycket hot. Det är ju liksom en lite läskig stämning. Och sen började jag kolla på allt det här där vi sökte information förr i tiden.
Mm.
Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och så vidare. Och där, de säger ju i stort sett samma sak. Men helt nedtonat.
Mm.
Med en helt annan, den här vanliga, instruktiva myndighets liksom.
Ja.
Och jag tycker att det kändes mycket bättre. Jag har mått mycket bättre när jag har hållit koll på.
Ja, fått lite perspektiv.
Ja, där man pratar om alla de här råden. Och det är ju inte så många råd. Det är ju ganska enkla grejer egentligen. Men det är liksom, ja men så här, tallriksmodellen pratar man fortfarande om.
Mm.
Den är upphottad och den är illustrerad på ett annat sätt. Så börjar man tänka, aha, det är inte så himla svårt.
Nej.
Det är inte så mycket hot, jag gillar det. Jag tycker bara att det har varit en ganska distinkt skillnad i ton.
Mm. Nej men alltså det man kan se om man nu blickar tillbaka några år. Sista åren så har man ju pratat väldigt mycket om 5-2-dieten, LCHF, socker som då är som knark eller narkotika, så är någon artikel för barn. Mm. Och socker, det vet jag, det stämmer ju. Det är jag övertygad om också. Det, alltså till stor, men i lagom mängd så kan vi äta socker också. Men det är just det här att när man tittar på alla de här dieterna, som det nu ändå kallas, det är ju också att alla de har ju på något sätt samma mål.
Ja, det är sant.
Och samma fördelar om du tänker på hälsan.
Mm.
Så att jag menar egentligen handlar det till stor del om att på något sätt sätta sig in i vad man själv tycker är viktigt.
Mm.
Och vad man tycker att man kan anpassa sig till.
Och det som du pratar om nu är, det är ju faktiskt, uppfattar jag det som, bantningsdieter. När du säger diet,
ja.
Det som du säger nu, LCHF och 5-2, det finns ju GI och det finns ju mycket som helst. Jag tänker direkt på bantning.
Mm, men precis, men det är lite så jag menar att det är de här man har sett väldigt mycket. Men faktiskt så alla de här går ju ut och säger att de är hälsofrämjande också. Mm. Och det är ju just det här att det drar ner exempelvis insulinet eller förbättrar kolesterolet och hjärt- och kärlsjukdomar och sådär. Men vad jag tänker också på är att det är väl att man paketerar det på ett sätt som gör att det blir väl mer intressant när det handlar om vikt.
Och sen att man tar fram, man är ju väldigt övertygande och man tar fram exempel. Jag tycker att LCHF till exempel är så klassiskt. Där har man tagit fram så många diabetes 2 är det väl va? Patienter. Som så här, jag gjorde det här och nu går jag utan mediciner, jag är liksom fri från min diabetes. Så att man har, om man tänker efter, riktat in sig ganska smalt. Det är nästan alltid en man,
ja.
Och det är ofta en som har haft diabetes. Vi är kanske inte alltid så bra på, eller jag är inte så bra på att se vad passar jag in i det här som.
Nej.
Känner du igen dig i många av de här?
Ja men,
dieterna.
Ja men absolut, men jag menar just de här dieterna som du säger, där tänker jag väl att jag kopplar det mer till vikt. Jag kommer återkomma lite grann kring just det här med vad jag ser på dieterna på, men vad jag skulle säga också är att vad är det som gör skillnad på riktigt? Och då är det ju så att det är ju just de här dieterna, i Sverige är det ju så att som nu som du nämner, Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket, de kan ju inte gå ut med några rekommendationer utan enormt många och långa testperioder. Så att de kommer ju alltid att komma lite sent. De vågar ju inte gå ut och rekommendera innan man har sett de här stora förändringarna på lång sikt. Men det man däremot säger från Världshälsoorganisationen, det är ju att egentligen så tycker inte de, och de säger ju väldigt tydligt att det handlar inte om att använda en speciell diet, utan det handlar om att ändra livsstil.
Ja.
För det är ju faktiskt så att det ser man ju. Vikten är ju en viktig faktor. Mm. Vi väger för mycket i västvärlden framförallt.
Mm.
Och att man helt enkelt inte, man ändrar, det som de här dieterna gör är att de ändrar ens kosthållning under en kort period.
Mm.
Men det är ju inte en långsiktig lösning.
Nej, men jag tror också att det är det som skrämmer bort många. Och drar öronen, får en och drar öronen åt sig när du säger en livsstilförändring. Mm. För det är så himla stort.
Precis, men det är det jag tänker också. Att behöver det vara så stort?
Nej, det är väl det vi ska försöka lägga fram
idag.
Det är
det vi ska komma fram
till. Det behöver inte vara det.
Men en sak som står också i den här rapporten från Världshälsoorganisationen. Som jag ändå tänker att man tar med sig. Det är ju att 80% av hjärt- och kärlsjukdomarna. Och 90% av all typ 2-diabetes och 30% av alla cancersjukdomar kan förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och tillräckligt med fysisk aktivitet. Mm. Och på något sätt så, när man ser de siffrorna, 80 och 90% och 30%, mm. blir man inte väldigt intresserad.
Jo.
Vad kan jag faktiskt göra?
Ja,
men
det låter ju väldigt hoppfullt.
Ja. Men då tänker jag också så här att vi pratar lite mer om det. Men jag skulle ändå vilja blicka till, vi ser ju ändå att folk lever längre än någonsin.
Mm.
Och då tänker jag så här, det var bara i svenskan häromdagen att 70-åringarna idag lever som 50-åringar.
Mm. I alla Sverige. Fall mentalt.
Ja, mentalt framförallt. Men också att vi är ju mycket friskare och kryare. Mm. Och jag menar pensionsåldern i Norge höjdes ju nu till 70. Och i Sverige kommer man ju också höja pensionsåldern.
Mm.
Vi kommer ju leva längre och vi kommer ju vara mycket friskare och kunna jobba vidare. Men du har säkert hört talas om de här, en by på Sardinien där man lever längst i världen. Förutom i Japan, i den här stan Okinawa.
Just det. Ja, hur var det? Vi har touchat det någon gång för länge
sedan. Ja, nej men det är ju så att om vi börjar med Sardinien. Där lever folk 20-30 år längre än på människor. Eller, förlåt, 20-30 år längre än människor på annat håll. Alltså även inne i...
Mm, i Italien.
Ja. 10 gånger fler män lever till över 100 år än det gör på andra orter. Och män i byn lever lika länge som byns kvinnor. Vilket också är jätteovanligt idag.
Men det låter ju... Då måste det vara väldigt lätt att se vad de gör, tänker jag.
Mm. Man har ju då försökt studera hur deras livsstil är. Och det man ser är att... De har inte någon, om man då tänker på mycket på det här att man idag är mycket kring pekpinnar när det gäller pasta och så. Men de äter jättefina råvaror. De odlar nästan allting själv.
Mm.
De dricker extremt måttligt med alkohol. Kanske typ ett glas vin till lunch, sällan till middag.
Mm.
Men det man ser som verkligen märks i den här byn, det är också att någonting som man också märker i Japan i den här byn Okinawa. Att man jobbar mycket med händerna. För man plockar mycket frukter, man plockar mycket grönsaker. Alltså man har börjat se att det finns en koppling till att du använder mycket dina händer.
Mm. Och, då tänker jag tangentbordet.
Precis, det precis. Men också att man ser en annan grej. Det är verkligen den här feel good-känslan. Och den kommer också tillbaka i Okinawa. Men det handlar mycket om att mycket mänsklig kontakt. Man träffas mycket. Mycket inklusive, alltså fysisk beröring. Man har en varm vänskap, mycket närhet, mycket kärlek mellan varandra, de här byborna. De är verkligen inte lata. De rör på sig mycket, de verkligen fysisk aktivitet är en jättestor del av deras liv. Och nej men på något sätt att...
Det låter ju fantastiskt, där vill jag bo.
Ja, och det som stod i den här artikeln jag läste om just det här var att de låter det sociala kapitalet växa. Och man har ju sett att det här med ensamhet har en påverkan på den fysiska välbefinnandet.
Ja, jätte. Det är ju en stor dödsorsak, ensamhet, idag. Men du, vad härligt. Det känns helt logiskt. Och det som känns lite tungt när du säger med det här sociala... mycket kärlek som du säger, mycket fysisk kontakt, då är ju vi på väg åt pipsvängen.
Precis, för de säger också där, de intervjuar ju en man och han säger internet är ett problem, Facebook har tagit Guds plats.
Mm.
Och man ser faktiskt det här både i den här japanska staden men också här på Sardinien, att dels så ser man att de, om man flyttar ifrån den här byn och stan så på en generation har hälsan försämrats enormt mycket.
Men gud, det här är helt otroligt.
Ja, men också att i Japan, just i den här stan, så har ju USA bland annat någon sån här marinbas eller någonting.
Mm.
Så man har tagit in ganska mycket nya amerikanska influenser, mycket snabbmatsställen också från USA. Vilket faktiskt har lett till en sämre hälsa.
Ja, gud. Det låter ju helt enkelt.
Ja.
Och jättenaturligt. Och jättesvårt idag.
Ja.
Det är som att på några decennium har vi gått från att det här skulle kännas helt rimligt till att det är en isolerad plats. Liksom.
Ja, men visst. Men jag kan bara säga en grej till. Och det är just det här att, som också verkar vara för båda, att kaloriintaget är också mindre än i övriga världen. Alltså man ligger ungefär så här, i snitt på 1800 kalorier. Och att man är smal.
Mm.
Och just det här med smal, det har jag också sett att det är en väldigt viktig faktor.
Mm. Och det går igen i allt. Jag kollade mycket på vad ska du äta för att undvika cancer eller förebygga. Mm. Undvika kan du ju aldrig, nej, men förebygga. Och hjärt- och kärlsjukdomar och livslängd överhuvudtaget. Alla säger ju fysisk aktivitet för att du måste hålla vikten.
Ja.
Övervikt är liksom. Ja. Det vet vi. Men det är ändå så här.
Ja,
och sen tycker jag många av de här råden och rönen som ändå framträder ganska tydligt,
ja,
vare sig du vill, ja, vad du nu vill, det handlar ju om, och jag tänker att om man följer dem, typ äta i säsong, inte äta lika mycket kött, ha grönt som bas, det finns ju några ändå ganska enkla grejer som går igen överallt,
ja,
då får du inga problem med vikten.
Nej.
Alltså det är egentligen ganska lätt.
Mm. Men alltså det där. Ja, och det här med vikten då. För jag menar, jag skulle ju absolut behöva gå ner i vikt. Och då, jag borde ju bara ta tag i det.
Mm. Men det är det här jag tror. Men alltså, om vi klarar av, det låter så stort när vi säger att det är en livsstilsförändring. Jag tror att du behöver bara göra en liten förändring i hur du uppfattar. Om man tänker att vi äter för att leva eller äter för att dö.
Mm.
Då blir det inte så svårt. För mig blir det liksom en helt annan twist på det hela. När jag tänker så.
Mm.
När jag kommer bort från att tänka att jag vill gå ner i vikt. Jag får inte göra massa saker. Jag får inte äta. Utan jag tänker så här. Jag får äta det här. För att då kommer jag. Det kommer liksom hjälpa på min hälsa. Och jag kanske också bestämmer mig för att äta klimatsmart. Och då kommer det kännas mycket bättre. På alla sätt och vis.
Mm.
Och då. Det är en mental inställning som är helt olika.
Mm.
Jag får inte, eller jag får.
Det där var faktiskt ett väldigt bra råd.
Ja.
Att tänka så att när jag står där på, inte vet jag, konditoriet.
Mm.
Och så ser jag den här goda semlan.
Mm.
Äter jag för att leva eller dö?
Ja, och om du står där och tänker så här, gud jag får inte, jag vill så gärna men jag borde inte, jag får inte. Alltså det är klart att till slut köper den. Jag står och tänker på den hela dagen. Men om du tänker att på det andra sättet så kanske du inte ens går på kondiset. Eller du köper liksom en latte med ekologisk mjölk.
Mm.
Det är inte gjort över i en handvändning. Men jag tror att det är liksom där ligger lite nyckeln.
Mm. Nej, men jag tänker så här som du säger. Vi vet att vikten är en viktig faktor. Och vi är hyfsat duktiga. Nu säger faktiskt den här Världshälsoorganisationens rapport. Att problemet är att folk inte vet hur de ska äta. Man tror att man vet, men man vet faktiskt inte. Så att, jag menar, många tror ju att, och jag åt väldigt nyttigt, jag tog en fil och flingor till lunch.
Mm.
Det kan ju liksom motsvara en hel måltid.
Ja, och då pratar du kaloriintag.
Ja, men också för att det är socker. Och, alltså det är mycket så här som inte är bra för kroppen, för välbefinnande. Men du, jag tänker bara en sak som, just det här att man vet ju faktiskt vilken typ av mat som motverkar cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.
Mm. Och när du säger man, då menar du forskarna vet.
Ja, men precis. Jag menar forskarna, inte vi människor i allmänhet. Eller det vet vi kanske. Men exempelvis då att, ja men det säger man, om man ska undvika cancer så ska man hålla sig smal och vara fysiskt aktiv.
Mm.
Och man ska begränsa intaget av exempelvis livsmedel och läsk som har mycket energi.
Mm.
Och man ska äta mycket frukt och grönsaker och fullkornsprodukter.
Mm.
Och minska rött kött.
Ja.
Och ja, alltså det är ju så här. Ja, men så hör man inte det hela tiden?
Ja.
Och är inte det då, om man ska ändra livsstil, borde inte det vara ganska enkelt?
Jo, jag tror att det handlar om den här mentala tvisten.
Ja.
Att man dels inte kanske, för jag gjorde en undersökning här under de sista dagarna som är helt ovetenskaplig och jag har bara frågat likasinnade för det är de jag träffar. Men där jag frågade lite de som jag vet är hälsomedvetna Och det är ganska många.
Mm.
Gör du det för att gå ner i vikt eller hålla dig smal? Gör du det för att du tänker att du vill vara frisk och må bra? Eller gör det för klimatet eller finns det en kombination?
Mm.
Och alla nästan sa att jag började med att göra det för att jag ville hålla vikten eller bli smal.
Mm.
Lärare.
Mm.
Men nu har det gått över till att jag gör det för att jag känner att jag mår bra av det. Och jag vill, alltså jag tänker framåt.
Ja.
Jag gör det för att jag vill hålla mig liksom frisk eller frisk. Det känns, alltså det är en bra grej.
Men vet de då hur de ska äta?
Ja, de som jag pratar. Jag umgås inte, alltså jag omger mig tydligen med många. Och de har lite olika, ska jag säga, twist på sina liksom hälsotankar och så. Men jag tycker det som på något sätt genomsyrar många av dem, det är att de inte, det är ingen stor grej. Och när vi fikade idag och de flesta inte tog av de här då. Så jag fattar det mer och mer nu. Att det har med, det är, för jag är så här, men gud, stackarna ska de inte ha.
Mm.
Och för dem, det är ingen stackarna. De äter inte det.
Nej.
Det är liksom inget, det är inte så här, jag får inte.
Nej.
Ja, men de är liksom, det är inte så att de är några matpoliser.
Nej, men matpoliser, det är ju en annan kategori.
Ja, som man har varit otroligt irriterad på.
Ja, för dina kollegor är säkert jättepålästa och bra på att veta vad som är bra mat. Men matpoliser, det menar jag är de här som läser allt. De bara liksom går all in på ett spår. Och alla andra människor är helt galna. Ja,
man liksom missionerar nästan.
Precis, och en sån, alltså ett ämne som är väldigt hett för dessa matpoliser, det är ju socker.
Mm. Och gluten.
Och gluten är en annan. Det är två kategorier som man känner. Det är, de går all in när det gäller att hacka. Och där tycker jag också att man är väldigt duktig på att hacka på folk.
Ja, de är ju faktiskt väldigt irriterande, matpoliserna. Och det är lite där jag kan tycka att mina kollegor, vi har jobbat ihop i några av oss i 6 års tid. I början blev jag faktiskt lite irriterad. Men jag har förstått efteråt att jag blev irriterad för att det någonstans så är det ju en, ja, det är en stickare till mig.
Ja.
Så att egentligen så, de är som sagt inga matpoliser. De bara lever så här och har gjort det under en längre tid. Och utvecklat, uppfattar jag det som, sin tanke kring så här, kost och hälsa och sitt mående och sådär.
Mm.
Och liksom hittar en bra. Och,
men just det jag måste säga, för det som jag känner just med matpoliser också. Det är också att de är väldigt ofta helt hooked på kosttillskott.
Ja.
För jag tycker att det är det som är, att det är på något sätt också.
Tänker du på som, alltså kostvitaminer och,
ja, olika vitaminer, det kan vara, jag har bland annat en bekant som bara, ja men du måste ju äta kalcium och magnesium. Det är jättebra för dig, det är jätteviktigt, men du går och har brist hela tiden. Alltså så här rent generellt, bara människor i allmänhet.
Mm.
Och när jag kollas på symptomen så har jag inget utav de symptomen. Men också för att jag läste på om det här med kosttillskott. För att alltså det är en enorm bransch. Mm. En enorm marknad. Det är en industri. Ja, det är en hel industri. Och självklart finns det många bra kosttillskott. Men det är ju allt som ofta så att du får det naturligt via maten.
Mm. Precis, det är väl det. Kosttillskottet i sig är inte dåligt, men du behöver oftast inte.
Precis.
Kanske under korta perioder av ditt liv. Mm,
som du måste fylla på om du, ja, men har kanske järnbrist eller någonting av olika anledningar.
Så det kan vi ju som skrota.
Ja, men det skrotar vi kosttillskott. Ja. Då är det bättre att äta maten naturligt istället. Precis, alltså förstå vad jag ska äta.
Mm. Och det är ju, jag tänker på Sicilien där som du sa. Jag hade faktiskt missat ändå den här lilla byn. Du säger att de äter äkta, alltså bra
råvaror. De odlar ju nästan allting själv på den här. Allting är bra mat.
Mm. Och det de egentligen gör då, som de kanske inte har en aning om, men det är ju att de i mångt och mycket äter klimatsmart. För det är nämligen det här som hållbarhetstänket går ut på.
Mm.
Att man, du ska alltså äta, det enklaste sättet att äta klimatsmart, det är att äta närodlat och sånt som är i säsong.
Mm.
Alltså det, om du bara ska ta med dig 2 saker du vill äta klimatsmart, då ska du äta närodlat och alltså om vi pratar om kött, okej, man ska inte äta så mycket kött säger de, men ät det då som kommer närifrån, och grönsaker som är i säsong, och i Sverige så finns det jättemycket, och tipset är så här, tänk utanför gurka och tomatboxen. Men ge dig själv lite tid att ta reda på vad är det som är i säsong.
Mm.
Det är liksom det absolut bästa.
Mm.
Det är också ganska lätt, helt ärligt. Sen är det en skitfiffig grej. Det finns en del tips som jag känner att jag kanske inte tycker är så kul att lyfta fram.
Nej.
Men en annan grej som är, låt basen vara grön.
Mm.
Och då är det fortfarande så här, tänk utanför tomat- och gurkaboxen. Alltså grön. Ta reda på lite vad det gäller.
Mm.
Låt basen vara grön och toppa med lite kött eller fisk. Mm. Alltså tänk dig, se det här framför dig nu.
Mm.
Toppa.
Mm.
Typ som strössel.
Ja.
Vilken skillnad det blir, i alla fall för mig. När jag tittar på den här tallriken framför mig. Jag har ju annars en köttbit på tallriken.
Mm.
Och så har jag lite grönt bredvid.
Mm.
Tänk dig att du bara vänder på den helt och hållet.
Mm.
Så testa det liksom en stund. Det är inte så knepigt, eller hur?
Nej.
Och sen är det ju, byt till ekologiskt säger de. Och samtidigt så säger de också att ekologiskt i all ära, då vet vi att man inte får i sig så mycket besprutat. Men det finns inget som slår att äta närodlat.
Nej.
Det finns en del ekologisk som inte kanske är så speciellt klimatbra. Och det sista är ju kasta mindre. Alltså kasta mindre mat.
Mm. Om man vill äta hållbart, långsiktigt, klimatsmart.
Och i det finns det ju så otroligt mycket. Och du har ju en jätterolig... Ja,
nej men det var ju så intressant. Jag berättade ju att jag läste en artikel i Filter i december.
Det är så här mind changing.
Ja, verkligen. Nej men om man ska koppla maten till hållbarhet och långsiktighet så... Det var ju en journalist om... Det här är ju drygt ett år sedan, kanske 2 år sedan var det... hade han ju lämnat en fil tetra i kylen.
Mm.
Och det hade egentligen, den hade blivit kvar. Och i samma veva som den låg kvar där i kylen så hade han börjat intressera sig för att vad händer med maten som har alltså passerat, gått ut. Och han gick med i någon sån här grupp som gick och rotade helt enkelt i butikernas gamla slängda mat.
Mm.
Och han började plocka hem matvaror. Sköljde dem och testade dem.
Mm.
Och alltså, från grönsaker så avancerade han till mejeriprodukter och sen provade han kött och olika saker. Det var vissa saker han absolut inte
testade. Han använde typ näsan och tungan. Precis.
Och det här var ju som sagt 2 år sedan som han började med det här. Idag äter familjen bara mat som har gått ut.
Och det är så roligt, för det var ju det som var ät gammal mat.
Ja, precis.
De äter gammal mat.
Precis.
Mm.
Men däremot också så, det som är lite grann den här som du säger game changer. Det är också då att den här filtetran blev kvar i kylen. Och han öppnade den när det hade gått 6 månader.
Mm. Den var lika fin.
Den var lika fin. Han kunde äta den precis som att den var ny.
Ja.
Och då gjorde han ett jobb och ringde runt till de olika mejerierna, bland annat Arla och så något annat. Och intervjuade dem att varför, hur kommer det sig att filen kunde vara så fräsch?
Uh-huh.
Och då så svarade de att nej men alltså i och med den här pasteuriseringen så kan i princip mejeriprodukterna, mjölken gör ju inte det, det vet vi ju, men just yoghurt och fil kan hålla så här länge därför att det beror på någon process då i samband med pasteuriseringen. Så hon sa så här att den ena kommunikationsdirektören eller vad det var att det enda som kan hända är egentligen att filen smakar lite surt.
Men det är inte farligt.
Nej, det är inte
farligt.
Och
det är det här vi tror att det är farligt. Precis. Att äta. Okej att det kan vara farligt att äta ruttet kött. Det skulle det ju potentiellt kunna vara. Rutten kyckling. Precis. Vi har ju några grejer som känns läskigt. Men ett ruttet kött, det är ingen tvekan om att det är ruttet. Det känner du på lukten. Ja. Det är egentligen ingen fara. Nej. Det är därför vi har våra sinnen. Mm. För att vi i urtidernas skulle veta vad som var giftigt och inte. Men det finns en väldigt rolig märkning som jag vet finns i Norge och möjligtvis lite här också. Som är bäst före, men även rätt så bra efter. Mm. Eller någonting.
Ja.
Och så datumet. Och det är också en sån här, mental grej. Om, om man liksom tänker lite på vad det betyder.
Mm.
Om man bara tänker så här, bäst före.
Mm.
Då tänker man att jag vill inte ha den efter.
Nej.
Men om den är bäst före men även okej efter.
Ja.
Då blir det inte så läskigt.
Nej. Och jag tror att om man inte såg datumet så är det många saker som man skulle kunna äta.
Och förr fanns inte datum.
Nej, precis.
Vi har ju inte alltid haft datummärkning på.
Nej, då luktade man ju grejerna. På maten.
Ja,
så att helt rätt. För jag menar det är ju det vi tycker är svårt med maten. Men vi kommer ju behöva förändra inställningen där. Och du gav bra tips där tycker jag.
Men jag tycker de inte är så svåra heller.
Nej. Men du, jag tänker om vi skulle försöka återkomma kring lite tips kring... Ja. Alltså, om man nu ska göra någonting. Vi har ju bara skrapat på ytan på det här nätverket, kan man väl säga. Men om vi säger utifrån det vi har läst på nu. För vi är ju som sagt två amatörer som tycker det är intressant och vill göra någon förändring.
Mm.
Vad ska vi göra för någonting? Vad är enkelt för oss att bara förändra så här?
Jag har tänkt på lite grejer. Och det ena tror jag är att du måste bestämma liksom en väg du vill gå. Och då kan ju det vara så här, vad är du mest rädd för? Mm. Helt ärligt.
Mm.
Är du mest rädd för att du ska dö av fetma? Är du mest rädd för att du ska dö av miljögifter eller vad det nu kan vara? Mm. Vad är det liksom som kring det här som du känner en oro för?
Mm.
Då ska du hugga tag i den.
Mm. Vet du, det är en jättebra grej.
Ja, är det inte?
Ja, men det är superbra.
Vad det nu är. Jag kan tänka så här, jag är inte rädd för något, tänker någon. Men om du sätter ner och funderar så finns det nog en oro kring någonting.
Mm.
För vi kan väl vara överens om att allting pekar ju just idag i alla fall på att du kan inte skita i det. Nej. Du kan skita i det, men då kanske du inte, om du inte har fantastiska gener. För det har vi inte ens nämnt, men generna har ju spelat in. Ja,
spelar absolut en roll.
Och den andra som jag fick av min eminenta kollega som är en av de här... människorna som är väldigt medvetna kring vad de stoppar i sig, det är så här, addera saker. Jag gillar ju att göra små förändringar. Jag är inte jätteförändringsbenägen, som du vet.
Nej.
Och jag tycker att det är lättare att göra liksom små saker. Och hon sa så himla bra, addera saker, gör som du brukar. Du har tänkt att du är, ja, men jag kanske känner att klimatet oroar mig mest, jag hittar bara på något för jag är inte där. Okej, då fick jag några tips på vad som är viktigt då. Då kan man börja med så här, addera. Lägg till en sak. Det kanske är att jag ska börja med att alltid ha basen grön. Och sen så har jag det en stund. Och sen adderar jag nästa. Det är ju helt omöjligt att göra det för stort. Ja. Egentligen mina liksom
tips.
Ja. Väldigt, inte svårare än så.
Det är lite mer mot... Ja, men absolut. Jättebra. Nej, men för att jag... Två saker, eller kanske tre saker, har jag också med mig. Det ena är just det här som du säger, att vad är jag rädd för? Det är faktiskt väldigt bra att du sa det. Därför att jag tänker så här, att det som skrämmer mig mest är ju faktiskt cancer. Eller någon form av demens eller någonting sånt. Det är två sjukdomar som skrämmer mig. Då tänker jag så här just att, men vi pratar ju om det, att cancer har du ju faktiskt ganska bra koll på. Då kan man ju på något sätt förebygga det. Jag skulle verkligen kunna göra verkligen så här livsstilsändringen på grund av det. Alltså tänka till. Men det andra som jag måste säga, det är just det med demens. Och det här är ju verkligen helt och hållet min egen...
det är ju så vi jobbar.
Ja, precis. Det här är absolut inte vetenskapligt.
Nej.
Men man har ju sett en hel del... parallella spår mellan just de här sjukdomarna, demens och kosten. Och här i Norden så har vi ju kanske ovanligt många dementa personer. Alltså det här häftar jag till nu med lite grann, men det är ju så man har läst runt omkring det. Sen har ju man den här sjukdomen i andra länder också, men inte i samma utsträckning. Och man kopplar ihop det väldigt mycket med att vi har en väldigt fet mat. Och jag läste på om det här ämnet för ett par år sedan, och en sak som man såg var ju också att det handlar om att man har någon form av inflammation i hjärnan. Alltså alla de här neurologiska sjukdomarna grundar ju sig att det händer någon form av infektion i hjärnan. Eller inflammation.
Inflammation, ja. Precis.
Och man kunde bland annat se att hos reumatiker att de väldigt sällan fick demens. För att de åt ju antiinflammatoriska läkemedel varje dag.
Ah, intressant.
Ja. Så att jag kanske redan för 2 år sedan började tänka så här, att gud, jag borde äta antiinflammatorisk kost.
Ja.
Och idag är det ju väldigt trendigt.
Ja, alltså
nu ingår ju just det tänket väldigt mycket. Det är det jag vill koppla tillbaka till. Att när man tittar på GI, LCHF och 5-2-dieten så handlar det väldigt mycket om att äta antiinflammatoriskt. Men man har ju inte paketerat det på det sättet.
Nej, för alla utesluter ju socker. Och det vet vi väl egentligen också att det är den största orsaken.
Ja.
Ja, i stort sett.
Ja, men en del av det. Men det man däremot, för det som du också säger, att addera. Men just det här just med antiinflammatorisk mat, Då handlar det väldigt mycket om att addera kryddor som gurkmeja, vitlök, ingefära, chilipeppar, cayennepeppar. Det är ju precis, jag äter ju de här, förutom gurkmeja, det har jag också tänkt i 2 år att jag ska, för det har jag verkligen hört ska vara bra. Men du ska äta mycket grönsaker, bär, fisk, nötter, frön, avokado och olivolja. Det äter jag ju också. Nej, men det äter jag ju också. Ja.
Medvetet?
Ja. Välj kött från gräsätande djur. Jag kommer snart till min punchline här. Välj kött från gräsätande djur. Och det är ju då exempelvis, de vill ju inte att man ska äta rött kött, utan man ska äta exempelvis kyckling då.
Mm.
Det äter jag ju också helst. Problemet är kanske inte det här. Jag tror att väldigt många av oss äter ganska schysst. Men det är det här andra. Det här som du säger då, fikandet eller man äter det här onyttiga också. Det gäller verkligen att lära sig att dra den gränsen.
Ja.
Men i alla fall, en annan grej som jag också tror, bara mitt tredje tips, jag kommer att komma till, det är just det här med kolesterolvärdet är ju otroligt viktigt. Där är ju på något sätt ett bra mätvärde för var du ligger i välbefinnandet.
Ja, jag vet inte om jag är helt enig där. Jag tror att det till stor del gäller män. Men jag är inte helt säker på att det är samma för kvinnor.
Nej.
Och det är bara jag också. Ja. Utifrån att det är mycket kolesterolsnack i min släkt. Jag tror att kolesterolet kan du påverka. Om du har ärftligt högt kolesterol så har du, då hjälper det inte hur mycket du gör, tror jag. Har du inte det utan du uppenbarligen äter kast eller rör dig lite så kan du påverka det. Men jag tror att kvinnors kolesterol, de vet för lite om det. Ja. Man har bara forskat på män i alla år, fram tills nu.
Ja, men så är det ju ofta bland sjukdomar.
Ja.
Men då ett tips för att hålla ner sitt kolesterol. Mm. Om du äter 0,5 deciliter nötter 5 dagar i veckan i snitt. Då minskar du det snabbt.
Är det så? Ja. Det vet man.
Ja.
Jag älskar ju nötter.
Ja, men det är ju så inte är då tips. De här rostade jordnötterna. Nej. Utan de här rena nötterna om man säger så.
Ja, det är ju det som är då nackdelen.
Ja, men alltså det är ju en sån enkel grej. Och det är återigen, det handlar ju bara om en kunskap. Mm. Att föra in det i sin vardag. Mm. Att du kanske har på jobbet en påse med nötter. Mm. En näven nötter.
Jag kan säga att det är inte svårt att få i sig 0,5 deciliter nötter per dag. Det är lätt.
Nej.
Om du har det hemma eller när det är tillgängligt.
Alltså det är bara så här just att lära sig att ta den där nypan nötter.
Och då tror jag, för jag har fått lära mig att nötter är ändå så här. Man ska inte äta för mycket och man blir tjock av nötter och så här. Alltså det här är en, du måste tänka på ett annat sätt.
Ja, och då är det ju så här också att de här torra nötterna, om man säger så. De är ju såklart inte lika onyttiga som det andra.
Nej,
men det är också så här att det är det du ska veta att ja, men 1 deciliter juice på morgonen, det hjälper din hälsa. Ett helt glas på 5 deciliter, det blir ju socker i kroppen.
Mm.
Alltså det är sådana små grejer där man måste veta att hur mycket, när, alltså vad. Alltså det är det jag tänker, att man måste ändå göra ett litet jobb.
Mm. Men det behöver inte vara så stort till en början tror jag. Men det ena ger liksom det andra.
Mm. Du, jag har funderat lite grann på en utmaning för mig själv. Vet inte, skulle du vilja att vi kör någon utmaning?
Ja, men det brukar vi väl göra.
Ja, vi brukar
det. Framförallt jag.
Ja, absolut.
Vi säger att vi kör en utmaning till nästa avsnitt.
Mm. Och då har jag faktiskt tänkt på det här med antiinflammatorisk mat som jag nu har tänkt på i 2 år.
Ja.
Men inte kommit till skott. Att försöka under 2 veckors tid verkligen äta enligt det här konceptet som det är. Och jag kan bara så här väldigt snabbt nämna ungefär vad det går ut på.
Ja.
Det man säger nej till då, för det är väl det som är. Ja, men det är ju typ margarin, potatis, pommes frites, majs, vitt bröd, pasta, saft och läsk, sötad yoghurt, glass och hårdost.
Mm.
Det är exempelvis.
Ja.
Det man ska äta är då nötter, citron, ingefära, chili. Mejerivaror ska du välja kesella, keso, färskost, feta, mozzarella. Du ska äta kyckling, du kan äta fisk, du ska använda ekologisk matolja eller olivolja.
Det var inte så svårt.
Nej, det är ju inte så svårt.
Det är bara att jag måste lära. Där. För du ska väl verkligen undvika socker?
Ja, men precis. Men det är någon form av grund i det. Det är ju därför man väljer bort margarin och pommes frites och vitbröd och sådär. Men att det är bara väldigt enkelt.
Mm.
Alltså jag känner så här, det här är ju inte egentligen svårt.
Nej, det är verkligen inte svårt.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Särskilt inte om du är rädd för att få demens eller cancer.
Men en sak till som också skriver i det här som jag tänker på apropå de här Sardinien.
Mm. Ja, var det där det var?
Nej, men gå minst 30 minuter om dagen.
Mm.
Andas genom näsan.
Mm.
Meditera, pausa, få massage. Sen en annan grej. Du ska inte klaga, döma, kritisera och göra negativa saker. Mm. Du ska skratta, dansa, kramas.
Mm. Men du vet, nu blir det för mycket. Allt det här är fantastiskt, men det är för mycket på en gång.
Ja.
Jag tror ju inte på att man ska få 15 tips på en gång. Jag kan inte ta in det där. Men det är ju, alla de grejerna är ju jättehärligt. Och det ska man göra, och det mår man bra av, det är jag helt säker på. Men jag tror mer på så här, nu testar jag en grej.
Mm.
Och då testar man liksom en grej.
Mm, maten då.
Ja, för jag du kan gör inte, som du vill.
Jo, men jag kan inte välja en.
För nej, då är det nej inte, men nu ska jag ju fokusera på antiinflammatoriskt. Ja. Men sen allt det här andra är ju liksom, andas genom näsan, går 30 minuter. Nu går jag 30 minuter. Alltså jag fick ju den här Fitbit-klockan. Ja. Jag är ju besatt av mina steg. Och det är ju skitbra. Mm. Det är ju enkelt. Mm. Det är ju bara så här, vill jag komma upp i de här stegen eller inte?
Ja, då är det bara ut och så trava.
Det är bra. Min utmaning, jag gör ju alltid lite lättare för mig. Det ska vara den här, ha en grön bas, toppa bara med kött och fisk. Jag ska försöka vända på mina tallrikar upp och ner.
Varje måltid?
Ja.
Mm.
Jag tänker det måste vara superlätt.
Mm. Ja, tror men det inte? Måste, absolut. Men där, tänker du ändå äta kolhydrater?
Ja, det kommer jag nog göra. Men jag får se lite hur det går. För jag menar, om basen ska vara grön så blir det inte så mycket kolhydrater.
Nej.
Men jag eller kolhydrater, men kanske inte de här klassiska. Kanske inte liksom pasta då.
Mm.
Potatis har inte jag så mycket emot. Men försöka ta reda på lite mer vilka kolhydrater som går under grönt.
Mm. Ett tips som också stod nästan överallt var just det här att när du ska äta grönsaker så välj färgglada grönsaker. Mm. Det är de som har mest vitaminer.
Ja.
Och det sa ju du också, gå bort från tomat och gurkglada.
Just det, tänk utanför. För det har varit mitt problem att jag har lätt
köpa. Det är lätt liksom. Att det är det man köper.
Och 2 veckor tänker jag. Det kan inte vara så svårt.
Nej, absolut inte. Det är det jag tänker, att 2 veckor att testa och se.
Mm. Så summa summarum då.
Mm.
Don't, vad säger man? Alltså, häng på tåget. Det måste vi. Nej, man men kan precis. Inte bara strunta i det.
Nej, men alltså jag tror så här att, jag tycker du hade det bästa tipset nästan. Vad är du rädd för?
Mm.
Är du rädd för att dö ung? Är du rädd för en speciell sjukdom? Är du rädd för, jag menar, kanske fetma eller vad vi pratar om? Eller, och så vidare. Mm. Alltså försök hitta det du faktiskt vill på något sätt förebygga. Och sen jobba dig mot det målet.
Mm.
Det tycker jag på något sätt var ett väldigt bra tips från dig.
Och även om man inte har tid med mellanår så tycker jag man kan ge sig tiden det man behöver.
Mm.
Att göra förändringar fort eller långsamt. Det kan ta några år. Det tycker inte jag gör så mycket.
Nej.
Vad man gör.
Nej, men om man säger så här att, ja, men lite som du sa, att man begränsar. Gör 5 förändringar. Och det kommer leda ganska långt.
Mm.
Ta den här näven nötter. Eller promenaden. Eller...
Mm. Addera.
Addera. Ja.
Det är dagens ord.
Ja, absolut. Härligt.
Nästa avsnitt blir det inga pekpinnar.
Nej. Då blir det något skoj.
Lev och må.
Hej då.
Hej då.